Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Folk ser mig som ett monster, jag vet det som ett avskum. Förstår du? Jag är inget monster, inget avskum. Hänger du med? Okej, jag tog ett liv, jag... Det är en väldigt stor grej i många ögon.
Du lyssnar på Bakom galler, en Podmi-produktion där jag, Amanda Leander, träffar människor som har dödat eller begått andra grova brott och nu sitter inne. Hur hamnar man egentligen där och hur ser vägen tillbaka ut? I det här avsnittet intervjuar jag 21-årige Antonio som avtjänar ett 9 år långt fängelsestraff på Hällbyanstalten. Vid 17 års ålder bestämde sig Antonio för att begå ett mord som hämnd efter ett dödshot. Men istället sköt han en helt främmande människa till döds. Vi kommer att prata om mordet men också om Antonios uppväxt på gatan och om hans tillvaro på anstalten. Hallå!
Hej, hej!
Hej! Jag ska träffa Antonio. Jag heter Amanda Leander.
Ja, har du varit här tidigare?
Nej, det har jag inte.
Har du ID-kort eller körkort?
Ja, ska se. Jag står framför den stora grinden till Hällbyanstalten. Det är en säkerhetsklass 1-anstalt som ligger en bit på landet utanför Eskilstuna. Den grönskande idyllen bryts tvärt av höga betongmurar och stängsel inbirade i taggtråd.
Tack så mycket, då är du välkommen in. Då är det bara raka vägen in och alla dörrar öppnas.
Okej, tack så mycket. Ett antal slussar och säkerhetskontroller måste passeras innan jag till slut kommer fram till den trånga korridoren med besöksrum. Kriminalvårdaren visar in mig i det klaustrofobiska lilla rummet och låser dörren bakom mig. Det finns inget handtag på insidan. Från besöksrummet intill hörs barnskrik och en man och kvinna som tjafsar högt med varandra. Utanför det gallerförsedda fönstret finns en liten täppa med meterhögt ogräs och den bastanta betongmuren. På väggen hänger en stor tavla som föreställer Eiffeltornet underifrån. Den har makabra röda färg stänker vid hela duken och ser ut att vara tagen direkt från en brottsplats. Till slut öppnas äntligen dörren och inkliver Antonio. En ung kille som ler lite försynt när han sträcker fram handen för att hälsa.
Hej!
Hej!
Hej! Trevligt
att träffas.
Välkommen.
Tack så mycket.
Går det bra att sitta där? Är det okej?
Okay? Ja, jag kan sitta där. Det är inga konstigheter.
Jag hoppas att du ska komma lite närmare micken.
Aha.
Vad bra. Känns det lugnt att sitta så där?
Nej, jag har inga problem.
Vad bra. Hur mår du?
Jag mår bra. Hur mår du?
Jag mår bra.
Trevligt.
När jag satt här, för jag satt och väntade på dig en stund, så slogs jag av. Det här är ett väldigt litet besöksrum. Hur ser ditt rum ut i förhållande till det här?
Typ så här, kanske. Med en säng här och ungefär så här stort i rummet. Det är 6, kanske 4, jag vet inte. Men någonstans där, de är rätt små och trånga.
Mm.
Så det blir ännu alltså, trångare med säng och det hylla och handfat. Så när man typ går i rummet så är det kanske en sån här, vad har du att gå på? Det är kanske en halv meter.
Okej. Vad sa du, säng?
Man har säng, man har ett bord vid fönstret. Sen har man en hylla bakom sängen och så har man en hylla ovanför sängen och så har man ett handfat, ingen toalett.
Okej, så hur måste du göra när du ska gå på toaletten? Måste du liksom se till dem öppna åt dig då? Eller?
Nej, man får inte plinga. Efter inlåsning man får inte plinga.
Men om
av grabbarna alltså, man är som kåkenregel.
Okej, men hur gör du om du måste gå på toa då?
Man pissar handfatet.
Är det sant?
Ja, om man ska göra nummer 2, man får köra i soppåse. Man ligger flera stycken och det är process. Så det är så det är på kåken.
Skämtar?
Jag lovar dig. Man plingar inte på, efter inlåsning man plingar inte på.
Men varför, alltså får man inte göra det eller?
Det man får ju av plitarna men man gör inte. Det är en kåkenregel som har funnits många, många år och man följer den i en tradition.
Varför då?
För den kom väl till för länge sedan för att grabbar kanske snackade i lur på kvällen. Någon rökte joint eller rökte sig eller hänger du med? Sen också att personalen kommer med sina nycklar och sånt. Och de är mycket ljud, hänger du med? Så får man kanske växa.
Okej. Men du säger röker en joint alltså inne på kåken?
Ja.
Hur går det till?
Det händer. Det är vanligare än vad du tror.
Är det så?
Ja.
Hur kommer de in?
De kommer in på massa olika sätt. Om man verkligen vill röka, man får fram det.
Men har du några privata saker inne i ditt rum? Liksom, några privata ägodelar? Får man ha något sånt? Liksom?
Ja, man, till exempel mina tofflor är ju privata. Man får privata kalsonger, privata strumpor. Man kan få in halsband som jag har. Jag har ett halsband här. Mm. Ett guldhalsband. Det har fått det vara värt jättemycket. Jag tror gränsen är 2,5. Men jag har fått vara jättetjock eller hur du kan använda som vapen. Man får ha... På Helby man får PlayStation 1 och GameCube. Man får ta PlayStation 2. Och hårtrimmar, det finns en hårtrimmar som hela avdelningen ska låna. Jätteohygieniskt, tänk en tjackis eller en hepatit man ska raka som den trimmen och så ska alla andra använda den. Jätteohygieniskt.
Men hur många är ni på avdelningen ungefär?
Det är rätt många, vi är 25 pers.
25? Okej.
Okay. Men på min avdelning är det dubbelbeläggning.
Okej. Okay. Hur funkar det när man sitter tillsammans med någon annan? Liksom, det känns som att det är viktigt då att personkemin funkar med den andra personen.
Ja, det spelar en väldigt stor roll.
Mm.
Alltså, det kan bli jobbigt om man delar sig med någon som man inte snackar med. Som att ha någonting gemensamt med. Som att klicka med. Det kan uppstå bråk i värsta fall. Om det blir rätt jobbigt kanske om det blir på kvällen. För man plingar inte på plitarna. Man bråkar direkt. Så nu har jag bråkat med när han kom. Man gör inte det.
Varför gör man inte det?
För att det är en kåkmentalitet. Man ska ta någonting med dem att göra. Förstår du? De är svin. De behandlar oss dåligt, tänker du med. De är inte bra mot oss. De gillar sin makt och de utövar den så mycket som de bara kan.
Så det är en väldigt tydlig uppdelning?
Alltså. Ja. Det är vi mot dem.
Det är så?
Det är så det är. Det på vissa avdelningar då, det beror helt enkelt på alla olika avdelningar på klimaten. På vissa avdelningar det, man kan skratta och skoja med dem. På vissa avdelningar man går bara till om man behöver någonting, knappt det.
Hur känns det där du är nu då?
Där jag är nu, jag kommer till en lugn avdelning eftersom det är bättre där. Du vet, man kanske kan få villkor eller jag har kämpat för att komma dit, förstår du. Jag har försökt att sköta mig och sånt.
I ett dokument från kriminalvården som jag tagit del av så står det att Antonio nyligen har fått en varning inne på anstalten för innehav av otillåtet objekt.
Det var en kam och de sa att det var en kniv.
En kam som de sa var en kniv?
De sa att jag hade manipulerat den till en kniv.
Stämde det?
Det stämmer inte.
Men hur kunde de tro det?
För att jag, du vet, jag har sån... Jag gillar att, du vet, pilla på plast, bita på plast och sånt. Så jag köpte en kam och... Så jag bet ut på kanten. Så den var lite sönder. Och jag hade den i mitt rum så på hyllan. Den kniv hade gömt den. Förstår du? Men jag biter på den bara. Jag tick, sen går du med. Sen de hittade den och jag visste hon. Och sen gjort en kniv. Så jag kommer och prata med mig. Och säger mig, ej, lyssna mannen. Det är ingen fucking kniv. Hade det varit en kniv hade du gömt den. Sen det är inte hetsig klimat på avdelningen. Varför ska jag ha en fucking kniv? Jag bara, det är en kniv dit och detta. Jag fick varning. Jag fick den.
Vad innebär en varning i förlängningen?
En varning innebär att du kan få dagar. En varning innebär att om du har kanske permission, du blir av med din permission, du ska få nedklassning, du blir av med din nedklassning, du blir av med allting som ska bli bra för dig. Du blir av med det. Plus du kan få dagar, hänger du med?
Mm. Vad innebär dagar?
Dagar innebär att du får extra tid.
Ja, de lägger på dig på straffet?
Ja.
Okej. Okay. Så det är inte att man får typ isolering för det, eller så?
Nej, alltså vissa varningar du kan få isolering för.
Har du hamnat på isolering här någon gång?
Ja, jag har varit på isolering ett par gånger.
Vad var det som hände då?
Jag har bråkat väldigt mycket under min volta.
Mm.
Så jag har varit på isolering ett par gånger.
Okej, okay. Hur känns det att hamna där?
Det är skönt. Du vet, man kommer i dagarna och går snabbare. Man är själv, man gör sin grej, förstår du. Det är det värsta grejen.
Hur kan dagarna gå snabbare på isolering?
De går snabbare. Du har dina rutiner, du vet, du vaknar varje tiden, du äter din frukost, du går på din promenad, du tar din dusch. Sen du är färdig. Du går in till din cell, du kollar på dina program, du kanske skriver ett brev, läser bok, tränar. Det du nu gör, då går så, ta. Dagarna går jättesnabbt. Så om jag är på isol, jag vill helst vara på isol ett tag, hänger du med? För att det är skönt, vet, det är lugnt.
Så du ser inte det som ett extra straff egentligen?
Nej, det är inte värsta grejen. Många tycker säkert att det är jobbigt och sånt, men det är inte värsta grejen. Och jag tror att det är många kåkengrabbar som håller med mig att det är så, det kan vara skönt ibland. Det kan vara skönt ibland faktiskt. Så klart man vill ju träffa folk och sånt också och ha kul, men man blir ju van. Och så ja, häktet är också jättesnabbt.
Tycker du att tiden gick snabbt på häktet?
Ja, det går snabbare på häktet än vad det är på anstalt.
Hur kommer det sig?
Samma där. Dagarna går snabbare, man är själv, man har sina rutiner. Allt går jättesnabbt. Men jag vet att de flesta av mina vänner, de vill vara i häktet så länge som det bara går. För att det går mycket, mycket snabbare.
Mm.
Det är skönare att sitta på häktet. Eller när jag var i häktet, det var lite annorlunda. När det fanns cash. Hänger du med? Då man levde. Jag hade grejer för hela veckan. Om det inte var bra mat, du kunde äta något annat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Pengar ifrån?
Man skickar din pengar. Mm-hmm. Och så jag levde life.
Du levde life?
Jag levde life, ägde.
Okay.
Jag mådde skitbra. Jag hade allt. Massa godis. Andra saker, nudlar, dittan, dattan. Läsk. Chips. Jag mådde bra.
Du mådde bra fastän du satt i väntan på rättegång?
Ja. Jag häktade på min bästa tid. Jag tyckte om häktet som fan. Jag hade PlayStation, så jag spelade PlayStation varje dag. Massa spel. Tiden gick som smör.
Om du berättar för mig, vem är du?
Vem jag är? Jag är 21 år. Jag är från Göteborg, Hisingen. Jag är i Rom. Och jag sitter här på kåken och gör min tid.
Hur lång tid ska du sitta här?
Jag har 2 år kvar. Jag har suttit 4 år. Jag blev dömd till 9 års fängelse. Man sitter 6 år effektivt. Och jag har 4. Så jag sitter 4 nu, jag har 2 år kvar. Och jag är mucksjuk. Jag är snart hemma.
Mucksjuk? Mm. Är det ett uttryck?
Ja.
Så det känns som att du snart är hemma fastän det är 2 år kvar?
Ja, 2 år är ingenting. För 4 år har gått som smör. Jag har knappt känt av det här.
Är det så?
Ja.
Det fängelsestraff som Antonio avtjänar just nu är för mord, förberedelse till mord, våldsamt motstånd, vårdslöshet i trafik, olovlig körning, narkotikabrott, ringa narkotikabrott och grovt vapenbrott. Antonio begick mordet när han var bara 17 år gammal. Enligt domen rörde det sig om, citat, en ren avrättning på nära håll med flera skott från ett kraftigt vapen. Syftet med mordet var bland annat att klättra inom kriminalitet, slutcitat. Om Antonio hade fyllt 21 år vid gärningstillfället så hade han dömts till livstidsfängelse. För en gärningsperson som inte är myndig så blir påföljden i de flesta fall ungdomsvård. Då blir man placerad på ett så kallat SIS-hem med individuellt anpassad tvångsvård. Men i Antonios fall var brottet så pass allvarligt att man istället beslutade att döma honom till 9 års fängelse efter att ha dragit av den så kallade ungdomsrabatten som fortfarande tillämpades då.
Jag såg det som en fördel. Det jag tänkte, jag har suttit på så många SIS-hem hela mitt liv. Jag har varit på 9 SIS-hem.
Mm.
Från jag var 12 fram till jag blev 17. Jag blev gripen på ett SIS-hem. Det är bättre. Jag kanske lär känna nya människor. Alltså jag tänkte i den kriminella banan att kanske försöka utveckla mitt kontaktnät.
När Antonio är 12 år gammal omhändertas han för första gången enligt LVU, lagen om vård av unga. Bland annat ska han ha ägnat sig åt snatteri och blivit påkommen med innehav av narkotika. Vid den här tiden bodde han redan på ett så kallat HVB-hem, hem för vård och boende. Men nu placeras han alltså för första gången på ett SIS-hem för tvångsvård. Och det blir långt ifrån den sista.
Du blev omhändertagen redan som 3-åring, eller hur?
Ja, exakt. Det stämmer.
Varför blev du det?
För att mina föräldrar missbrukar. De kunde inte ta hand om mig och mina systrar. Så SOS gick in och de la oss på ett barnhem.
På ett barnhem? Inte hos en fosterfamilj?
Nej, på ett barnhem.
Jag är inte säker på vad Antonio menar med barnhem. I Sverige finns numera inga barnhem i ordets traditionella mening. Men i början av 2000-talet, när Antonio var i 3-årsåldern, så rörde det sig förmodligen om ett tillfälligt boende för yngre barn i väntan på familjehemsplacering.
Vi var där ett tag, jag missade han att fylla 4. Sen flyttade vi till en fosterfamilj.
Har du några minnen från den tiden?
Ja, det har jag.
Du har det?
Jag har väldigt bra minnen från den tiden.
Vad minns du från då?
Jag minns väldigt mycket. Jag minns dagen och tog mig till den barnhemmet. Jag kallade på Spider-Man. Jag minns vad jag kände när de skulle komma och ta mig.
Vad kände du då?
Jag blev rädd. Jag kände på mig det var något konstigt. Jag minns att jag kollade på den här Spider-Man 1. Och jag blev alltid jätteglad i slutet av de här filmerna. Jag älskade dem. Sen jag hoppar och försöker leka Spider-Man med mina händer och såna saker. Sen någon knackar på dörren hemma hos min morfar. Någon knackar på dörren och jag har en känsla typ att det är något dåligt. Så han hade ett litet stenbord, enkelt med som typ marmorerat stenbord, enkelt med. Så jag lägger mig under det stenbordet. Sen minns jag att jag ser en hand och den handen kunde ta mig. Sen minns jag så mycket mer, men nu är jag på barnhemmet. Och så är jag där och det händer grejer där. Och jag minns att det var 2 bröder. De tyckte inte om mig, de slog mig och retade mig. Jag kunde ingen svenska. När jag var liten, jag kunde bara romanes.
Ja, det var det ni pratade hemma.
Exakt. Och jag kunde ju ingen svenska. Och jag fick inte prata romanes med mina systrar eller av det här barnhemmet. De sa, ni får inte prata romanes, ni får bara prata svenska. Så de förbjöd mig att prata mitt egna språk. Sen jag lärde mig svenska och... Ja, så det var mycket från det barnhemmet. Sen flyttade det där fosterhemmet, fosterfamiljen. Det var ju biskop då.
Hur var det när du kom dit?
Det var bra, jag tyckte om henne. Jag såg henne som min mamma i flera år. Jag såg mamma till henne och sånt. Jag var lite barn. Vi bodde i Biskop i en stor villa. Det var den fina delen av Biskop.
Antonio bor med sina 2 stora systrar hos en fosterfamilj i Biskopsgården. Efter några år förflyttas alla 3 till en ny fosterfamilj i en närliggande Göteborgsförort. Antonio beskriver en svår tid i det nya hemmet där det förekommer misshandel. Det dröjer inte länge innan Antonios äldsta syster rymmer från fosterhemmet. Kvar finns nu bara Antonio och mellansystern, 5 och 11 år.
Det var hon och jag som har varit med varandra hela tiden. Allt jag var 12.
Vad har ni för relation idag?
Vi har en bra relation. Vi har en bra relation. Vi pratar ofta hos Anton. Vi har en bra relation faktiskt. Jag är stolt över henne. Det har gått bra för henne. Hon är typ den enda som har gått bra för hela min familj.
Båda Antonios föräldrar har suttit i fängelse i olika omgångar under hela hans uppväxt. Hans mamma förekommer under ett 20-tal åtalspunkter för bland annat stöld, brott mot knivlagen och narkotikabrott. Besöken hos föräldrarna på olika anstalter blev ett återkommande inslag under Antonios uppväxt. Jag frågar Antonio hur kontakten har sett ut med hans pappa under uppväxten och om de har någon relation alls.
Nej, sist jag såg honom jag var 12 år gammal. Det var inte den bästa relationen jag och han.
Din mamma då? Vad har ni för relation?
Hon gör sin grej, hon lever sitt egna liv. Du vet, de har pundat väldigt hårt båda två. De har inte funnits i mitt liv på det sättet. De har inte lärt mig så mycket, hänger du med? De har inte uppfostrat mig. Det har de inte. Jag har blivit uppfostrad av familjehem, SOS och SIS. Det är de som har uppfostrat mig.
När Antonio och hans syster är 12 och 18 år gamla blir de placerade på ytterligare ett i raden av alla familjehem. Syskonen mår inte bra i den nya familjen. Enligt Antonio utsätts de där för omfattande psykisk misshandel. Till slut ser de ingen annan utväg än att rymma därifrån, mitt i vintern. Antonio berättar att hans syster ser till att ordna tak över huvudet åt dem båda varje natt. Oftast hos någon av hennes kompisar. Det är nu som 12-åring som Antonio kommer i kontakt med droger för första gången och börjar sälja och bruka själv. Under 2 månaders tid är Antonio efterlyst. När han till sist åker fast blir han placerad på SIS-hem. Men tillvaron på SIS-hemmet har en allt annat än rehabiliterande inverkan på Antonio. Istället lär han känna betydligt mer tungt kriminella människor och kommer i kontakt med ännu mer droger än tidigare.
Så jag var där en månad sedan jag tänkte fuck det här. Jag kan inte sitta kvar här, för om jag sitter kvar här, jag kommer bli jättepundig. Och jag tycker inte om sånt. Så jag rymde för att kunna försvinna från knarket. 13 år. På rymmen i Göteborg. På Isingens gator. Där jag var tvungen att klara mig själv. Jag var lyst kanske 6 månader.
Vad gjorde du under den tiden?
Det som krävdes. Jag sålde. Jag rånade. Jag gick in i omklädningsrum. I fina områden i Göteborg. Jag hade en vän vid det där, var skitkul. Vi gick in i omklädningsrummet, sen vi tog deras telefoner, jackor, skor och sen vi gick och sålde det. Så vi köpte joint för det, minns jag, kanske en hamburgare och sånt. Jag mådde skitbra. 13 år gamla, med pengar i fickan.
Men var bodde du då någonstans?
Hur... Överallt. Så vissa gånger, många gånger jag fick sova kanske på en, alltså i min väns trappuppgång, hans vali. Men det var många kvällar jag hade någonstans att sova. Jag gick runt på gatorna i Göteborg. Ensam, kall.
Var det ingen vuxen som såg dig på gatorna som snappade upp att du var ett ensamt barn?
Nej, folk sket i. Om någon vuxen kom och pratade med mig så var det fråga om jag hade knark som jag kunde köpa. Annars var det inte någon vuxen som kom och tog tag i mig.
Frågade vuxna dig efter knark?
Det är klart. Tänk dig själv, du ser en ung grabb på gatan. 3 på natten, vad fan gör han där? Jag måste hålla på med något fuffens. Om jag inte hade det de hade så har jag har. Så rånade jag dem bara.
Du rånade dem?
Ja. Jag gick runt med kniv. Jag rånade dem, drog fram med kniv, säger med dina pengar. Annars hugger jag jävligt enkelt.
Gjorde du det någon gång?
Nej, gjorde jag inte.
Det var bara hot?
Det var bara hot.
Har det förekommit någon typ av våld från din sida under... de här tonåren?
Ja, väldigt mycket. Väldigt mycket.
Vad har det varit för typ av våld?
Jag gillade att slåss. Jag slogs väldigt mycket. Det var som att jag sökte, men om det fanns, jag tyckte om det och jag klev gärna in.
Du gjorde gärna det?
Ja, det är liksom... Jag är väldigt arg som ung. Jag är fortfarande väldigt arg som människa, men inte som då. Och det var väl ett sätt för mig att ut min ilska. Jag tog ut den på andra. Jag slog folk. Jag skadade folk på det sättet jag kunde skada dem.
Mm.
Och det var väl kanske en terapi för mig. Jag vet inte. Det var en rolig grej. Det är så. Alltså, i våran värld är många av oss slåss när vi är unga. Kanske därför vi har blivit de som vi har blivit nu idag. Samhället ser oss säkert som samhälle, som Sveriges avskum. Men...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är liksom inga, alltså, vi är monster på det sättet, vi är också människor. Vi utmanar handlingarna, men det gör oss inte till monster. I alla fall inte vi som är kriminella på det sättet, alltså vanliga kriminella eller vanliga kriminella, våldtäktsmän och sånt, det är annan femma.
Är det vanliga kriminella?
Det är inte vanliga kriminella, det där är avskum på riktigt.
Så du menar?
Våldtäktsmän och kvinnomördare och sånt, för att deras syfte är att gå och skada oskyldiga människor. Förstår du? Det är inte vårat syfte.
Men vad är ditt syfte då?
Mitt syfte är att ge pengar, eller hänger du med? Alltså förstår du, den här kriminella banan. Så som kriminell tänker, jag vill göra pengar först och främst.
Handlar allt om pengar?
Mycket handlar om pengar.
Vad kan det mer handla om?
Jag vet inte, makt, dittan, datan, status, matus. Det kan handla om mycket, det kan handla om många olika faktorer. Det kan handla om att folk vill söka ruschligt, dittan och datan hänger med mig. Jag tror att den största moroten för alla, det är pengar.
Var är det för dig också, innan du hamnade här?
Ja, bland annat. Det var pengar. Jag var väldigt ung när jag torskade. Jag blev misstänkt för det här, jag gjorde det här brottet när jag var 17 år. För att jag sitter ju för mord, för förberedelse till mord och vapenbrott och massa andra saker.
Den 14 november 2018 förändras den 17-årige Antonios liv för alltid. Han har just utsatts för dödshot med en pistol riktad mot huvudet. Nu är han helt inställd på hämnd. Den som hotade honom till livet måste betala för det, med sitt eget liv.
Kan du bara ta mig igenom lite? Vad var det som hände de här dagarna?
Jag vet inte vad du pratar om. Jag gjorde inte vissa av de här sakerna så de påstår att jag har gjort.
Antonio har erkänt mordet han begick. Men vad som faktiskt hände dagarna innan mordet vill han helst inte prata om. Han menar bara att den version som fastställdes i rätten inte stämmer. Enligt tingsrätten ska Antonio och en 15-årig kompis till honom ha varit nyrekryterade medlemmar i ett av de kriminella nätverken i Göteborgsförorten Biskopsgården. Antonio och hans vän ska ha fått i uppdrag att döda en högt uppsatt person i ett rivaliserande gäng. Mordet skulle innebära en möjlighet för dem att klättra i rang inom nätverket. I slutändan genomfördes aldrig mordet, men med hjälp av bevisen som presenterades i tingsrätten så döms Antonio skyldig till förberedelse till mord. Antonio själv nekar fortfarande till brottet och all form av inblandning i något kriminellt nätverk. Däremot har han erkänt sig skyldig till ett mord som skedde några dagar senare på en helt främmande 24-åring. På kvällen den 14 november 2018 satt mannen och pratade i telefon på en bänk när Antonio gick fram till honom och sköt honom till döds på nära håll med flera skott. Själv menar Antonio att den person som han berövade livet inte var den person som han trodde att det var. Det här är Antonios version av vad som hände.
Vad jag gjorde de här dagarna...
Din berättelse.
Jag gick runt på Hisingens gator. Jag mådde bra. Jag gick runt, jag softade, jag sålde knark. Jag chillade till mig. Sen det här mordet som hände, det hände.
Berätta om det.
Vad finns det att berätta om?
Egentligen? Berätta om den dagen. Och vad som hände den dagen.
Jag sköt en kille. Jag sköt en kille. Och det finns inte så mycket mer att berätta. Alltså, det här är ett väldigt känsligt ämne.
Det som har kommit fram i under rättegången var ju att det var fel person.
Det var fel person.
Vem var rätt person?
Det var en annan person. Det var inte han. Men det blev fel.
Hade du planerat att göra det innan? Alltså?
Det var ingen... Inte på det sättet, nej. Det var inte planerat.
Men du bar ju vapen. Så det måste ha varit någon slags planering.
Det var ingen planering.
Brukar du bära vapen?
Nej, det hände kanske.
Du råkade ha det den?
Jag råkade ha det den dagen.
I utredningen så verkar det ju som att det rörde sig om en annan person. Alltså utöver den personen som du hade tänkt skjuta, så var det en annan person också som du hade fått i uppdrag att skjuta.
Det är deras åsikt, det är vad de påstår, men det är inte så.
Det har ingenting med sanningen att göra.
Det har ingenting med sanningen att göra. De påstår att det har med den konflikten att göra som finns i det här området, vilket jag inte har någonting med att göra med. Jag vet inte vart de har för sig de här sakerna. Det stämmer inte. Det var ingen sån grej. Det var min egna personliga grej mot den här individen. Det hade ingenting med någon så kallad gängkonflikt att göra eller något liknande. Det handlar om att en person har lagt en puffra mot mitt huvud några dagar innan. Och jag gjorde ingenting åt saken. Jag blev rädd. Jag var 17 år och jag blev rädd. Jag tänkte, oh shit, jag plötsligt hade ingen pistol på mig.
Hade du fått en pistol mot huvudet? Alltså bokstavligen?
Jag fick en pistol mot huvudet. Okay. Och jag tänkte, shit. Sen folk pratade om det. Jag fick en puffra mot huvudet. Jag gjorde ingenting åt saken. Han hade gjort någonting dittan dattan. Och det blev ett dåligt rykte. Och jag tänkte, det kan inte vara så. Förstår du, jag är kriminell. Jag har ett rykte dittan dattan. Det är många sådana faktorer som spelar in. Så jag tänkte, jag måste agera. Jag samlade en puffra mot mitt huvud. Jag var fortfarande arg.
Men varför hade han det?
Jag vet inte.
Hur hamnar man i den situationen?
Vi hamnar i den situationen bara.
På grund av?
Vad hamnar den här situationen? Jag vet inte. Jag kan inte yttra mig om det där.
Jag förstår.
Och sen jag ville skjuta honom. Jag ville döda han.
Den personen som satte pistolen mot huvudet på?
Ja.
Okej. Okay. Var det den personen som du trodde att du sköt?
Ja.
Det var samma?
Ja.
Okej. Men det jag tänker är... För att det var ju fel person som blev skjuten.
Mm.
Men när du... För du går fram till honom, eller hur?
Ja.
Hur var han då? Typ, satt han någonstans? Eller? Jag kommer inte ihåg.
Han satt på en bänk. Han satt på en bänk. Han snackade i lur. Vad han gjorde.
Och vad gjorde du då?
Jag sköt han.
Du bara gick fram och sköt honom?
Jag gick fram och sköt honom.
Vad tänkte du precis innan?
Tänkte ingenting.
Var det helt blankt?
Ja. Alltså det var... Jag hade kanske mycket adrenalin och sånt. Jag vet inte. Det var... Jag tänkte ingenting på det sättet. Alltså det var...
Men du sköt honom i... Vad var det? I huvudet?
Ja, ansiktet.
I ansiktet, okej. Okay. Och sen... Men såg du inte att du var fel person då? För tänk om man skjuter honom i ansiktet, då har man ju ändå någon form av visuell bild av den personen.
Det här är det du vill prata om, är ditt mål, komma och prata med någon om det här.
Nej, jag tycker mest att den här, för mig är det intressant att veta hur du känner kring det. För att det är en väldigt, väldigt unik situation. Att det är en människa som du inte hade tänkt att livet av.
Mm.
Liksom, hur känner du kring det?
Det är synd för hans skull, han var på fel plats, fel tillfälle, han lyssnade på fel person.
Du lyssnade på fel person, hur då?
Han lyssnade på fel person. Som jag sa innan, den här människan som jag ville döda, han var där.
Enligt Antonio ska den personen han hade tänkt döda ha suttit där på bänken tidigare. På exakt samma plats pratandes i sin mobiltelefon. Den här personen ska då ha sett Antonio som skyndade sig iväg för att hämta sin pistol i bilen. Det tilltänkta mordoffret ska under tiden ha sett till att en annan, helt oskyldig person som liknade honom satte sig där i hans ställe medan han själv tog sig iväg från platsen. Det här är alltså fortfarande Antonios version och teori kring vad som hände.
Var han på samma ställe?
Han var där, han satt på den bänken och snackade i lur. Han ser mig, jag går ner med min pistol så som jag sa i rättegången. Och han tänker nu jag kommer dö. Och han säger till den här oskyldiga stackaren, ej bror, lyssna. Det finns det för också, när hans gus berättade det här att några kommer fram till honom och säger lägg på luren. Och han säger, lyssna bror, en kille kommer komma och prata med dig, sätt dig på den här bänken och snacka i lur. Min vän kommer komma. Och han satt den här personen, satt en oskyldig människa på sin plats för att dö. Förstår du, vad är värre? Att jag som har gått fram och skjutit eller att en människa har satt en människa på en plats för att dö, bara för att han själv inte vill dö. Han hade kunnat springa därifrån.
I förundersökningen framkommer det att mordoffret ska ha pratat i telefon med sitt ex när han satt där på bänken. I det inledande förhöret säger hon att hon hörde hur det kom fram några personer och hälsade på honom. Sen sa en av dem med aggressiv röst, lägg på luren. Det var det sista hon hörde innan samtalet bröts. Och det är allt man egentligen vet om vad som blev sagt dem emellan.
Från början så var det den personen som du hade tänkt skjuta. Han var där från
han var
början.
Där. Jag är inte dum i huvudet. Det är lyssnare som kanske tror det.
Nej, jag är
det handlar om. Det handlar om att jag har sett människan som jag vill ta livet av. Jag har sett han. Han är där. Han står där. De ser likadana ut.
De var lika alltså?
De ser likadana ut alltihopa. Han snackar lur. Han sitter på bänken. Han snackar lur exakt så här. Han lutar sig lite framåt. När jag kommer tillbaka. Han sitter exakt på samma ställe. Han lutar sig framåt och snackar lur. Mm. Som att han har inte flyttat sig en centimeter. Jag kommer fram och gör min grej. Jag skjuter honom i ansiktet. För mig det såg ut som samma person.
I vilket skede fick du veta att det var fel person?
En, två dagar efter, jag minns inte.
Ja, så pass lång tid efter alltså.
Mm.
Vad gick igenom ditt huvud då?
Vad som gick igenom mitt huvud då? Alltså jag kände inte så mycket om jag ska vara ärlig.
Gjorde du inte?
Nej. Jag gjorde inte det. Alltså det, jag kände bara typ av mig fan. Jag tänkte det var synd för honom.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså förstår du, jag... Det var inte så att jag skrattade eller var glad för det. Det var mer typ den där... Okej, det var inte så det skulle gå till, det var att han skulle dö, förstår du. Så det var mer typ, det var typ så jag tänkte. Men det var inte att jag låg sömlös och grät och drog av mitt hår. Det var typ på den nivån, alltså det var inte ens i närheten. Alltså jag tänkte, oh, shit, oh, oh, fel kille, vad ska man göra? Okej, okay, man vill ha i frid.
Känner du fortfarande så, eller var det en känsla då?
Jag känner fortfarande så. Alltså, jag kan inte göra någonting åt saken. Det är jättesynd om han och om hans familj. Och jag beklagar verkligen att jag tog deras sons liv. Men det var inte hans liv jag ville ta. Förstår du? Det var inte hans liv jag ville ta. Och det är synd, men det är som det är. Det har hänt. Jag vet inte vad man ska säga för att det ska kännas bättre, för att det ska låta bättre.
Men under rättegången, var mordoffrets familj närvarande då? Vet du det?
Ja, de var närvarande.
Okej.
Okay. De satt där varje dag.
Hur kändes det för dig?
Jag tyckte mig synd om dem. Deras son har gjort något fel. Deras son är inte min fiende, förstår du? Alltså, det var mer på det där, hänger du med? Jag tyckte mig synd om dem. Hänger du med? Jag såg där hans morsa och hans syster och hans bror och hans pappa. Alltså det var mer så, det var typ alltså fan. Förstår du? Jag bad om ursäkt, jag beklagade. Och jag gav den här förklaringen. Hänger du med? Okej, okay, jag tog ett liv, ja. Det är en väldigt stor grej i många ögon. I det normala samhällets ögon så är det en väldigt stor grej. Det är typ det värsta man kan göra. Enligt de här personerna. Och de ser mig som ett monster. Men egentligen, jag äter ett sånt monster som man kanske vill tro. Jag äter det. Jag är ett ont. Ingen elak människa, förstår du? Jag har ett onda tankar. Jag har ett ont hjärta. Alltså, jag är snäll som människa, om jag ska vara ärlig. Jag är jättesnäll. Okej, okay, jag tog ett liv. Ja. Jag känner inte värsta ången för det. Jag mår inte dåligt. Jag gråter inte för det. Nej, jag gör inte.
Men du har inte gjort det alls.
Nej. Men du gör inte mitt ett monster. Det kanske kommer när jag blir äldre. Jag är fortfarande ung, jag är bara 21 år gammal. Jag känner inte ånger över så mycket, men det kanske är för saker jag har gått igenom. Jag vet inte, jag måste skylla på dig.
Under samtalets gång har det blivit allt mer uppenbart hur formad Antonio är av sin uppväxt och de förhållanden han har levt i.
Vad drömde du om när du var liten? Fanns det något utrymme för dig att ha drömmar?
Min dröm?
Mm.
Vill du ha det ärliga svaret?
Ja, jättegärna.
Jag drömde om att bli en gangster. Jag ville bli en gangster när jag var liten.
Hur
tyckte det var tufft. Min far satt i kåken. Jag minns, min syster var tillsammans med en kriminell. Jag tyckte han var skitcool.
Hur gammal var du då?
6 år, 7 år var jag.
Du drömde om att bli gangster?
Ja, jag var kriminell. Var som min farsa, var som min systers pojkvän. Sitta i fängelse. Tyckte det var att, alltså, även om jag inte fattade när jag besökte något till vårt fängelse, så var det någonting. Jag såg murarna, du vet, taggtråden, littan, vattan. Jag vet inte varför jag tyckte det var coolt. Jag minns typ till exempel många av mina barnfilmer, om inte det var Spider-Man och sånt, det var, du vet, de här gangsterfilmerna, Blood in, Blood Out, Scarface. Det var liksom de filmerna jag växte upp med, förstår du?
Du kollade på det som barn alltså?
Ja, det var det jag tyckte om. Det var liksom det som jag tänkte, yes. Jag tyckte om de här spelen, GTA, jag vet inte vad. Och jag tyckte om den här skiten. Jag tyckte om den här rapmusiken, Tupac, 50. Jag såg deras videos och tänkte, oh my god. Walla, vad är det här? De är helt sjuka. Man går runt där, visar puffor, jag vet inte vad. Jag tänkte, det var skitcoolt.
Hur ser du på det idag? Är det någonting som lever kvar i dig?
Nej, idag har jag andra drömmar och mål.
Vad har du för drömmar och mål?
Jag har drömmar om vad jag vill bli, alltså jag pluggar för fullt för att kunna bli mäklare. Jag kanske aldrig kommer få den licensen som det jag är dömd till och sånt, men jag vill fortfarande plugga. Jag läser mycket böcker, jag vill göra alltså företag och sånt. Det är min grej, jag tycker om sånt. Alltså,
Vad då för företag?
Bara öppna olika företag, kanske en restaurang eller någon franchise eller någonting, eller... Jag bara vill ha företag, jag vill liksom utveckla mig inom det där området så mycket som det bara går och kanske blir någonting. Jag har drömmar i alla fall.
Men vad tror du kommer se annorlunda ut den här gången när du muckar? Hur ser förutsättningarna ut för att du ska kunna lämna det kriminella bakom dig och få den här nystarten?
Det ser bra ut kanske, jag vet inte. Det är bra, det är många faktorer som spelar roll om det här. Det är inte så enkelt som man kanske hade velat tro. Sen, alltså, man får inte den här rätta hjälpen på kriminalvården. Vad gör de för oss? De gör oss det programmet. Vad fan ska det programmet hjälpa oss? Det hjälper ingenting.
Vad har du gått för program här?
Just nu jag har gått puls. Alltså, jag har gått one-to-one, men alltså, liksom, jag lärde mig ingenting. Inget vettigt. Jag kunde röra de här sakerna.
Vad går det programmet ut på?
Jag vet inte, alltså det är gud på att man ska försöka tänka andra banor, jag vet inte, alltså det är bara strunt, det funkar inte, de här programmen funkar inte, kriminalvården kommer inte göra någonting för mig när jag muckar, vad ska de göra? Alltså går något sånt, alltså de kommer inte med vettiga saker, om det kommer till våld, de ska med bit, det räknar inte 10 sekunder, men vad ska det hjälpa mig? Det hjälper inte, de gör ingenting, de vill inte lägga resurser på att verkligen hjälpa oss, de vill inte, de vägrar, de vill bara straffa och göra det värre, höja straff och bara fucka upp oss.
Men på vilket sätt skulle de kunna hjälpa dig då? Vad behöver du?
Boende, jag behöver hjälp med, alltså... Boende är viktigt, jag vet inte, kanske andra förutsättningar, jag vet inte. Jag vet själv inte, men jag vet i alla fall att de inte kommer med den rätta hjälpen. Förstår du? De låter mig inte ha kontakt med vem som helst. Om de anser att du är med i ett kriminellt nätverk och du har fått den här stämpeln, du får ingenting. Du får knappt besök. På vissa anstalter, du får ingenting. Du får inte besök. Du får inte ringa till någon. Alltså, du får ingenting. Du får inga permissioner. Du får ingen nedklassning. Du får inga villkor. Du får ingenting. De hjälper inte dig. Det är förvaring. Kriminalvården, det är ingen vård, det är en förvaring. Du sitter här, du gör tid och du gör ingenting vettigt.
Har du fått någon permission?
Nej.
Inte en enda?
Inte en enda.
Har du ansökt om det?
Jag har ansökt, jag har inte fått. De är rädda för vedergällning eller fan det nu heter.
Vad skulle du vilja göra på en permission?
Käka mat. Kolla på brudar. Jag vet inte, gå in i en kiosk, köpa någonting. Prata med en okänd människa, jag vet inte.
Vad vill du käka för mat?
Kanske en sån ny hamburgare man sett på reklamen. Kanske en pizza, en kebabrulle. Jag vet inte, någonting gott. Alltså en god köttbit. Alltså någonting, alltså bara någonting. Alltså få köpa det för mina pengar. Och sitta där och bara äta. Och bara känna att det här är ingen mat som jag får från kriminalvården. Jag får mat från en legit restaurang. Förstår du?
Mm.
Bara den grejen, bara käka. Det kan vara en korv. Jag hade inte brytt mig.
Vad är det första du ska göra direkt när du blir frigiven?
Jag vet inte. Jag käkar någonting gott i alla fall. Jag ska vara min familj. Jag ska chilla till mig bara. Det är vad jag ska göra första dagen. Jag ska inte åka till Göteborg. Det jag kommer inte göra. Så tyvärr för de som kanske vill det. Men jag kommer inte göra det.
Var ska du ta vägen då?
Det är ett helt annat ställe.
När muckar du? Har du fått några datum för det?
Ja, vad fan. Alla får datumet med livstid. Jag mycket 2025.
2025?
Mm.
Och det kändes inte som att det var lång tid kvar, eller?
Nej, verkligen inte. Det går snabbt. Mm. Snabbt som fan. Är det dags redan? 10 minuter kvar.
Knackade de här?
Ja, det här de öppnar. Är det 10 minuter kvar?
Klockan
är
11.
Jaha, vi kollade på den här klockan. Oj, går det att få typ bara så att jag kan avrunda? Går det att få några minuter till? Är det okej? Okay? Bara några?
En minut avrunda.
En minut avrunda?
Ja,
ah, okej, okay, jag förstår. Jag blir lite ställd när det knackar på dörren. 10 minuter innan besökstiden är slut. Det visar sig att klockan bakom Antonio går 10 minuter efter. Kriminalvårdarna är uppenbarligen benhårda med tiden. Vi får ganska exakt en minut på oss att snabbt avrunda.
Jag passar på att fråga Antonio om han har någon sista sak att tillägga innan intervjun är slut.
Nej, anstalten är skit. Den är kev. Vi har inte det så bra som människor kanske tror att vi har det. Vi har inga pengar. Vi har inga möjligheter till någonting. Det är på förvaring. Så som det ser ut nu i kriminalvården, vi kan inte bli bättre människor. För de hjälper oss inte. Vi är fortfarande människor, vi är inga djur. Vi behöver få lite medmänsklighet från personal och från beslutsfattare. Liksom det... Var det tufft på kaken? Tror du det eller var det tufft? Ja.
Tack för minuten.
Ja.
Du, stort tack för att du var med.
Inga problem. Tack själv för att du kom hit. Du får ta hand om det så länge.
Det är detsamma.
Det var trevligt att träffas.
Du har lyssnat på Bakom galler, en Podmi-produktion av Tredje Statsmakten Media. Producent Anna Johannesen, slutmix Elin Rosenberg och jag heter Amanda Leander. Exekutiv producent hos Podmi är Sofia Neves.